och välkomna till podden Företagande på riktigt. En programserie där företagsekonomiska forskare på Högskolan Väst möter praktiker och tar del av deras utmaningar, strategier och tankar. Jag som är dagens värd heter Malin Sundström och är professor i företagsekonomi. Och forskar bland annat om detaljhandel, digitalisering och köpbeteende. Men idag är det ju inte jag som är viktig. Idag är det dagens gäst som heter Gun-Britt Reteike. Välkommen Gun-Britt.
Tackar, tackar.
Jag tycker det är himla kul att du kom hit idag. För vi träffades ju för ett tag sedan.
Ja, det var en kort stund Malin. Men det satte avtryck för hela veckan. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt ditt namn under den gångna veckan. Fantastiskt roligt. Det är en väldig inspiration att träffa dig och få diskutera olika saker med dig. Så jättekul att få vara här idag.
Mm. Och det var ju lite lustigt för att du och jag, vi var ju egentligen på lunchdate med en tredje person.
Ja.
Och så råkade vi liksom, när vi står där och väntar så ser vi, nej men det är nog vi som ska träffas också. Ja. Och vi hade ju så mycket att prata om.
Ja men alltså det var ju som att sätta på något piff och puff med en gång. Så det är fantastiskt. Men det är ju så med vissa människor, kemin bara funkar. Jättekul. Mm.
Mm. Och Gun-Britt, du arbetar ju som näringslivsutvecklare på Vänersborgs kommun. Mm. Och jag tänkte, innan vi börjar prata om det där med näringsliv och så vill jag veta lite mer om dig, Gun-Britt. Vem är du?
Jag är en tjej som är född och uppvuxen i Vänersborg, men som flyttade därifrån i 25-årsåldern och hamnade i Alingsås. Jag har jobbat där som turistchef i 22 år tror jag det blev sammanlagt. Och sen så drog jag vidare och jobbade som lärare ute på Högskolecentrum i Uddevalla. Och sen dök upp ett jobb i Vänersborgs kommun som jag inte kunde låta bli att söka. Och som turistchef hade jag jobbat också nästan 30 år på näringslivsavdelningen i Alingsås. Och jag längtade verkligen tillbaka till de frågorna, även om jag älskade mina studenter. Det var något av det bästa som har hänt mig. Jag har ju flera stycken av dem som kollegor idag.
Nej,
det är ju
kul.
Det som är så roligt. Ja. De finns runt mig i Fibral och Sjuhärad och Skaraborg. Jättekul.
Mm. Men du, turism, tänker man ju. Alltså, och besöksnäring. Vad är det som är så särskilt med de där branscherna?
Ja, det är nog märkligt. Man brukar säga en gång Mercedes, alltid Mercedes. Och det är likadant faktiskt med turism. Man har fastnat i det där. Mm. Men jag tycker kanske inte att jag riktigt har fastnat, utan jag har nog kommit vidare de sista åren. För att det är så himla spännande att vända blad ibland, som kungen sa. Mm. Och för mig har det inneburit så mycket mer än bara fokusera på besöksnäring och deras behov. Mm. Så jobbar jag idag med allt ifrån innovationsmiljöer ut och träffar jättemycket företag inom industri och tjänsteföretag, och imorgon ska vi göra besök i handeln.
Mm.
Så det är så vitt brett och olika dagar. Ingen dag är den andra lik. Mm. Och det är väldiga utmaningar. Det har varit också jättestora utmaningar i samband med att det har varit pandemi. Många företag som har behövt stöd och hjälp. Och sen så klev vi in i den här nästa fas. Fortfarande många företag, men andra företag kanske som behövde hjälp och stöd. Och mitt upp i alltihopa detta så går industrin så det bara knakar. Så det är så... Det är så väldigt olikt annan tid man har arbetat, tycker jag, Malin. Det är liksom inte, förr kanske det var mera, det hängde ihop och alla hade typ samma bekymmer. Men nu är det jättemycket kompetensbrist istället ute på tillverkande företag. Medan det då kanske är att plånböckerna stängs lite mera för sällanköp och för annan handel då.
Mm.
Så det är väldigt stor skillnad.
Men jag kan tänka mig, alltså nu har jag ju inte så som du arbetat praktiskt i besöksnäringen, men jag har många nära vänner, kollegor inom just det fältet, och jag tror att man får med sig vissa egenskaper som är perfekt för ett bredare näringsliv. Mm. Vad skulle du själv säga sådär?
Jag tycker att besöksnäringen är en väldigt öppen näring. Man får ofta komma väldigt nära dem och sätta sig in i deras utmaningar. Det känns nästan som ska inte säga familj, men väldigt, väldigt nära vänner i alla fall blir man med företagarna. Och då kanske det är lättare att knyta kontakter med andra företag som kanske inte har lika lätt att öppna sig.
Mm. Precis så tror jag faktiskt. Jag har inga svar, men jag misstänker det. För att du är ju också en sån här person som man väldigt lätt kan börja prata med. Alltså att man måste ha någon typ av personlig egenskap som jag tror är perfekt i näringslivssammanhang.
Mm. Ja, men det handlar jättemycket om att skapa förtroende. Och det hoppas man ju att man gör samma som man levererar.
Mm.
Det är ju nästa steg.
Mm.
Så jag har alltid långa, långa listor på och dåliga samveten. Men försöker, jag har slängt en hel papperskorg idag med post-it-lappar på kontoret. Sådana saker som jag har gjort men som jag har packat fint i plastmappar för att inte glömma bort. Och nu när jag går igenom plastmapparna så kan jag säga att det är fixat, det är ordnat, det är grej. Så hela papperskorgen är full med post-it-lappar för hela våren då. Mm. Så det är faktiskt jätteskönt. Men det är många post-it-lappar kvar kan jag ju säga då till min kontorsgrannes. Han brukar alltid skratta åt mig och säga att jag har för mycket post-it-lappar. Han själv är sådär ordningsam och har allting på datorn istället.
Mm. Mm.
Men jag kör traditionellt.
Men du, för de som inte vet, inklusive mig. När man jobbar som näringslivsutvecklare. Vad gör man en vanlig dag? Alltså
vad gör man en vanlig dag? Det är nog väldigt olika från kommun till kommun tror jag. Men vi försöker ha kontakt med... Idag har jag varit ute och sprungit på stan och förberett inför företagsbesöken imorgon. Då, och sett så att alla är med på båten och sådär. Samtidigt så jobbar jag med en upphandling just nu med ett nytt medieverktyg. För det är jätteviktigt att vi syns och hörs utåt.
Mm.
Och när vi började på näringslivsavdelningen, då vi var allihopa nya faktiskt 2019 i Vänersborg. Då sa vi det att vi måste ha någonstans att kunna prata.
Mm.
Så vi upphandlade ett pressrum då för kommunen. Och nu är det dags att upphandla igen. Då. Så det sitter jag med. Det ska jag ta i 7:30 imorgon ska jag vara på upphandlingsavdelningen. Så att det är liksom vitt olika. Samtidigt så har ju jag då ansvaret för våran kommunikation hos oss.
Mm.
Så jag har Facebook-sida. Jag jobbar med hemsidan. Det gör jag i och för sig med övriga kollegor också. Men Facebook brukar jag sköta själv då. Och det gäller ju att hela tiden vara uppdaterad. Vad är det som händer runt omkring? Snacka mycket med andra organisationer. Se allt ifrån Skatteverk. Är det några nya starta eget kurser på gång? Eller vad kan det vara för någonting? Så att vi ska finnas i... Jag brukar säga att det är en livscykel med ett företag.
Mm.
Det är liksom allt ifrån att inspirera unga till att starta företag. Till att växa, utvecklas. Och för att kanske då när man kommer fram... Om man själv kanske inte vill ha kvar sitt företag. Att då förstår jag, men vad ska jag göra nu? Ska jag lägga ner företaget? Ska jag sälja det? Eller ska jag överlåta det kanske till någon i personalen? Så hela den livscykeln kan man säga försöker vi.
Men det här är ju inte klokt. För jag menar, jag som då är företagsekonomisk forskare. Jag ser ju bara framför mig alltså att det är ju i princip allting.
Ja. Det är väldigt svårt. Ibland har vi de där diskussionerna att göra avgränsningar. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt, väldigt svårt att göra avgränsningar. Utan det beror ju på vem det är som behöver hjälp just nu. Sen är det ju inte vi som gör allting själva som tur är. Utan vi har ju jättebra aktörer i systemet. Vi jobbar mycket med Almi, med Nyföretagarcentrum och alla de här.
Det kan jag riktigt se framför mig, just de här nätverken som måste finnas.
Ja.
Men när jag tänker så här, näringslivsutvecklare... Så ibland så funderar jag över, kan man utveckla näringslivet? Eller vad är det egentligen som...
Nej, men det var ju samma när jag var turistchef. Är jag chef över alla turisterna ute på stan? Ska jag springa runt och ropa, jag är chef över er? Det är väldigt konstig titel egentligen, turistchef.
Ja.
Nej, det handlar ju om att vara ett stöd, som jag säger, i den här utvecklingsprocessen som företagen ständigt är i. Och att vi använder oss och jobbar jättemycket med företagarföreningarna som vi har runt oss. Och vi har ju... olika företagarföreningar ute på områdena. Vi har 7 olika geografiska områden.
Mm.
Vi jobbar igenom dem som i sin tur jobbar igenom och med direktkontakt. Då. Så man kan säga att det är olika lägen. Ibland så jobbar vi med Business Sweden om vi har någon etablering. Vi sitter med en stor etablering just nu som vi inte själva riktigt kan avgöra om den är bra eller inte, och då behöver vi syna den. Det är också ett annat läge än vad det var för några år sedan. Fick man en stor etablering från utlandet så var det ju bara in med alla verktyg.
Ja,
verktygslådan öppnar vi och så kör vi. Nu är det ett litet annat läge där vi måste tänka och vara med på banan och ha tentaklerna ute. Det är svårare idag.
Ja. Kan du ge något exempel på det?
Nej, men det kan vara att man kommer in med ett företag från ett annat land som kan vara svårt för oss att hantera, eller svårare för Sverige att hantera, ska jag säga. Och där måste vi då jobba, och där har vi ju jättebra kontakter in via, vi jobbar med Position Väst som är vårt regionala organ, som i sin tur då tar kontakt med Business Sweden som har den här utblicken då i hela världen. Så att vi får liksom ta hjälp nu
och
på ett
förstår.
Annat sätt.
Man riktigt ser, när du pratar så ser jag liksom globaliseringen bara visualiseras till Vänersborg.
Ja.
Alltså att det är inte riktigt som det var innan.
Nej, det har hänt jättemycket där. Och det gäller att man är med på den båten och förstår.
Vi pratade ju om det nu precis när jag tog emot dig. Det här med att vi hade låsta dörrar.
Ja.
Och att mycket har blivit att man måste vara mer försiktig.
Ja.
Men du sa ju någonting som jag kände, och jag fick lite hopp.
Ja, men jag tror ju alltid att allting går i cykler, och jag tycker ju att vi är inne i en ganska excentrisk tid liksom. Det är, vi är ganska stora egon, och jag tror att allting går i cykler, och har lärt mig det också av Kairos Future som jag tror väldigt mycket på, och vi är ju inne i en höst och vinter enligt deras sätt att se, men sen när våren och sommaren kommer igen, då växlar vi över till att bli mer solidariska och ser på annat sätt på våra medmänniskor. När jag i mina mörkaste, då brukar jag faktiskt försöka ta fram den bilden och tänka så. Och jag tror att vi har jättemycket gott framför oss nu. För nu är vi ju mitt i vintern, tänker jag på något sätt.
Tack för det, Gumri. Jag kände att jag fick lite hopp, för ibland kan jag också bli vansinnig när det bara är stängda dörrar, låsta system, misstänksamhet och att vi hela tiden ska akta oss för både det. Vi kan inte ens prata om vi har mobiltelefonen i rummet. Alltså.
Men det är nog den tiden vi är i nu. Vi får förhålla oss till den nu, och så får vi se att det kommer in andra vindar så småningom.
Men nu kommer jag ju helt av mig som vanligt.
Förlåt.
För jag tänkte nämligen att jag skulle vilja veta lite mer om Vänersborgs kommun och vad ni har för specifika utmaningar här och nu.
Men vi är inte unika som kommun på något sätt, utan vi jobbar nog med väldigt mycket samma som många andra. När vi är ute på företagsbesök, för det är någonting som vi gör väldigt mycket. Vi har ynnesten att få med oss våra tre kommunalråd ut varannan vecka på företagsbesök, och det är jättebra.
Åh, Gud, vad bra.
Ja, vi besöker alla geografiska områden och även alla olika branscher och så. Men det som är en stor utmaning för företagen, det blir också en stor utmaning för oss. Och det är ju kompetensbristen. Ja. Den står som stora bokstäver högst upp på hela himlen.
Men ser du den kompetensbristen rätt över, oavsett?
Ja, jag tycker vi hör den i alla branscher. Nu när det är sommar så hör vi ju att det är väldigt många lediga sommarjobb. Och det är ju jättesynd. För nu skulle ju de vara fulla, men det finns inte tillräckligt med sökande. Och sen är det likadant när man kommer ut på andra företag. Om man säger som vissa branscher har också förändrat sig väldigt mycket. Och då gäller det också att skola hänger med och verkligen engagerar sig i näringslivet. Ett sånt exempel är ju till exempel bilverkstäderna. Som idag är det ju nästan datatekniker för att jobba ute på ett sånt. Och det har ju verkligen ändrat sig och svårt att få tag i den kompetensen. Men då gäller det ju också att skolorna har tillgång till sådana bilar när de ska öva sig och lära sig. Så där har vi också fantastiska företag, tycker jag, som ställer upp och hjälper skolsystemet med det.
För det är klart att det måste ju till så pass mycket investeringar, så att det kan man ju inte bära.
Nej, det kan du inte som skola bära. Nej. Så det bygger på att näringslivet går in till där. Det är det.
Hur viktigt tycker du att det är då det här med att man också samverkar kommun och lärosäte, jag tänker högskola och universitet?
Väldigt viktigt, för jag tror att det stannar upp annars. För vi måste ha den där utblicken framåt. Och när jag säger vi så gäller det lika mycket företagen. Måste förstå vart är våran bransch på väg någonstans. Och det tror jag bara man får genom akademi och utbildningsväsendet. Jag tror att man, idag ser vi ju lite grann att man hinner inte ta emot elever som kommer ifrån utbildningarna. Det tror jag är ett jättebekymmer. För om man tar emot elever så får man också det senaste från skolans värld och hur man ser på den här branschen framöver. Kanske ett dåligt exempel, men jag vet att man ska inte säga, jag förstår att det var en annan tid då, men ett exempel som jag ofta tänker på när jag tänker så, det är vi hade ett stort fotoföretag som tog fram bilder uppe i Herrljunga. Min man är från Herrljunga, så därför låg det lite nära till hands. Och man tog inte emot praktikanter därifrån Filmhögskolan, jag tror den heter så. Och det gjorde också att man hängde inte alls med i att det digitaliserades. Nej.
Så står man där bara en dag och undrar vad som hände.
Ja, för folk framkallade inte bilder längre. Och jag tror att det finns säkert många orsaker. Jag har inte dykt kanske just i det. Men jag kan se en fara med att inte ta emot elever som kommer precis med en ny färsk utbildning. Jag tror det är jätteviktig input. Och också att företagen ska kunna ta emot det och lyssna på det. Det tror jag också är viktigt.
Jag tycker du säger mycket kloka saker här. Själv så brinner jag ju för att högskolor och universitet och deras forskare, forskningen, måste närma sig alltså näringslivets reella utmaningar istället för att sitta på sin kammare och skriva fina små filosofiska utlåtanden. Alltså, vi måste även samverka forskning och näringsliv.
Och vi har ett jättefint samarbete nu, alldeles nytt i Vänersborg med Formas och Fyrbordal inom industriell symbios.
Just det, ja.
Och det är så spännande, för då har vi tillgång till forskare på Chalmers. Och det är ju inte bara en fråga, utan det är ju ständigt, vi måste fråga vår fantastiska Peter om detta. För det här kan han ha någon kollega som vi kan koppla in. Och kanske kan det i sin tur bli ett nytt projekt om man kopplar ihop ytterligare näringsliv ihop med Chalmers. Och med, så det har jag som fantastisk erfarenhet av att jobba i Formas projektet här. Den korta tid, vi har bara varit igång sedan årsskiftet. Men vill gärna göra mera sånt.
För jag vet att var det inte så att det var du som skrev den ansökan?
Nej, eller inte? Jag skrev den inte. Men jag var en av de tre som viftade på ivrigast. Och vi är tre kommuner i Fyrbordal som har gått ihop med Fyrbordal då. Och det var, vi såg det för att vi var ute på företagen. Och vi såg vad mycket restprodukter det blir av olika slag. Och att det är det kan bli en råvara för ett annat företag, en ny affärs, ett nytt affärsområde för två företag. Och det är det som drev mig, tror jag, när vi räckte upp handen och sa att det här ser vi som en möjlighet. Och vi hade ingen aning om vad vi kastade oss in i. Men man måste ibland göra det när man ser att det är någonting här som ligger framför en som är olöst. Då måste man. Det kanske är det som är näringslivsutvecklarens grej. Att kasta sig ut på okänt vatten.
Och att hitta lite opportunities. Ja, alltså så att precis. Se, här är någonting som man borde kunna göra något
exakt.
Av.
Exakt.
Och samtidigt också kunna veta då, vart ska man vända sig?
Nej, men där behöver vi akademin, verkligen. Och vi hade ju ett projekt också som jag sökte, hållbar platsutveckling hette det, som var Tillväxtverkets pengar och vi fick 2,5 miljoner ungefär. Och det skrev vi fram på 2 veckor fick vi på oss för att vi hade inte sett utlysningen i tid. Det var Petra som vi skulle äta lunch med den andra dagen som skickade det mejlet till mig. Men då hade vi ju varit runt så pass mycket och som jag säger, jag kunde dra ut byrålådan och ta fram vad det var vi skulle skriva med i ansökan. Och så fick vi en bra kontakt med Tillväxtverket och fick igenom vårat projekt. Så att, men det finns mycket, mycket mer kvar att göra. Det är det som är det mest spännande också med projekt. Man öppnar på locket till någonting och sen säger man, jösse namn, det här skulle man både dyka ner i den och den och den och den. Det finns alltid så mycket utmaningar. Jag vet inte hur man ska hinna med det. Men man får vara många som jobbar. Jag tror att det är det som är lösningen.
Jag tycker jag hör när du pratar. Du pratar ju faktiskt också om att inte bara utveckla näringslivet utan också dig själv.
Ja, oja. Ständigt.
Det låter som du har ett väldigt roligt arbete.
Jajamän.
Ja. Du, jag är ju lite intresserad av digitalisering. Mm. Så jag tänkte vi måste prata lite om det också.
Absolut.
Jag kommer ju från och med i höst att jobba med Trollhättans kommun. Där våra projekt handlar om hur man kan göra stadskärnan mer digital men också analog. Mm. Och hur kan man använda sig av entreprenörer för att få fram den här lite mer innovativa platsutvecklingen. Vad skulle du säga att en stad som Vänersborg och Vänersborgs kommun, hur har ni påverkats av digitalisering konkret?
Alltså, företagen, om vi inte pratar stadskärn, men bara ett ord om företagen, de ligger väldigt långt fram. För det är nästan alla företag vi är ute på som är tillverkning, de är robotiserade, heter det så. Mm. Och lantbruken, det är GPSer på skördemaskiner. Alltså det har kommit jättelångt. Butikerna, jag vet att man liksom har försökt, vissa har kanske någon liten webbutik och sådär, men man hade behövt att ta ett större grepp runt det här och kanske göra en stor webbutik eller göra det på ett annat sätt med, jag vet att vi, när vi träffades då så pratade vi Click and Collect och det har gått runt i huvudet på mig och det, jag tror också jättemycket på det alltså framöver med olika slags mötesplatser där man snabbt kan hämta ut saker, men där du också kan stanna till en stund, ta en lunch gemensamt eller sitta ner och jobba en stund eller vad du gör. Jag tror jättemycket på det. Sen en annan sån här sak som har med digitalisering att göra, det är ju drönarna som kommer in. Det här är superspännande. Vi har ju en drönare.
Nu kommer drönaren nu!
För det här är ju verkligen digitalisering och då måste ju alla nät fungera. Så det, jag ser också att det hänger ihop med hela infrastrukturen för att det här ska fungera. Mm. För att om allting går som det ska så kommer vi ju få drönartransporter till flygplatsen ifrån södra Europa. Man kan beställa varor och då ska det köras ut till verksamhet områdena.
Mm.
Och sen steget efter det, det blir ju att det blir persondrönartransporter. Och då påverkas ju verkligen stadskärnan. Vad ska upp- och nedgången vara? Hur ska flygkorridorerna se ut? Och hur ska det bli när vi tittar upp? Och när vi tittar ut över Vänern kommer vi att se en massa transporter då i luften. Alltså mycket som...
Och jag tänker stackars stadsplanerare.
Ja, men faktiskt är det så här att vi har ju hittat nätverk i Sverige via SKR som har startat upp nätverk just för plansidan. Mm. För att vi måste få in det här i detaljplanerna. Var ska man ha alla de här flygkorridorerna upp- och nedgångarna? Det är verkligen spännande.
Och det här hade jag ingen aning om. Alltså, jag får riktigt ståpäls.
Ett nytt kapitel i våra liv. Ja. Nej, jag tycker den delen tycker jag är jättespännande.
Ja. Oh, herregud, nu har vi pratat bara lite dystert och lite utmaningar, men framförallt lite framtid här. Om jag skulle säga till dig då, Gumbrit, att du får låna en företagsekonomisk forskare av oss här på Högskolan Väst. Ett helt år, gratis.
Ja,
vad skulle du sätta den personen på då?
Ja, det fanns mycket som... För jag fick ju faktiskt de här frågorna i förväg, det ska vi erkänna. Så vi fick ju...
Då hör ni tänka.
Ja, men lite sådär, det var ju rena önskelister. Men det fanns ju flera stycken olika saker där. Men attraktiva arbetsgivare tror vi är någonting som är himla viktigt framöver. Och hur ska vi få med oss alla företag? Hur ska kommunerna, hur ska verksamheterna förstå hur man är en attraktiv arbetsgivare? Det är alla de tre hållbarhetsaspekterna till exempel. Mm. Hur uppfyller man dem? Man har väldigt mycket värdeord och fint. Men hur gör man i praktiken? Jag tror att vi skulle ha mycket att lära oss av forskare och så. Men sen... Framförallt nätverk tror jag också att vi hade kommit åt genom att få låna dig eller någon annan. Så att man kunde hitta, precis som vi gör inom industriell symbios, vi springer på olika saker. Och det går att lösa för att man plötsligt har kompetens runt sig. Det är också jätteviktigt.
Och det är ju så viktigt att få ihop de här. För ni har ju också andra nätverk än vad vi inom akademin har.
Mm.
Och för att verkligen få till att saker ska hända så måste man ju se till att nätverken byggs ihop.
Ja, ja. Vi säger kroka arm i Vänersborg. Mm, ja. Vi använder det hela tiden. Vi krokar arm med företagen och med dem vi arbetar med och försöker hjälpa till. Men det finns ju allting. Min kollega fick fråga här om batteribankar, hur vi skulle tänka med sånt framöver.
Vad sa du? Batteri?
Ja, batteribankar. Då är det företag kan man säga som satsar på att lagra ström, alltså köper upp ström och laddar batterier, stora batterier när det är nästan gratis, eller på sen när det är billig ström. Mm. Och sen säljer man den strömmen, så är det en affärsidé i sig. Och hur ska vi tänka det? Vad kommer elen att räcka till med framöver? Är det en klok sak att satsa på? Eller hur ska man tänka där? Och är det kanske en jättebra grej när vi får tuffa elräkningar? Till
exempel? För det här är ju jätteinnovativa frågor och utmaningar som du kommer med nu.
Mm. Sånt tror jag att jag hade behövt en forskare till att hjälpa oss att reda lite grann i de här sakerna.
Ja, affärsmodellerna tror jag vi kan hjälpa till med, dock inte själva tekniken.
Sen tror vi också jättemycket på framtidens transporter då. Hur ska det se ut? Och det pratar jag inte bara drönare. Nu från och med 1 januari så kommer det ju tillåtas att köra 34,5 meter långa lastbilar på vissa vägar i Sverige. Det är en jätteutmaning. Och man säger då från Trafikverket att det är för att det blir hållbarare och släpper ut mindre, för man kan köra mer i samma transport. Medan vi ser kanske i stadskärnan då, hur ska transporterna fungera där? Funkar det med att dra in en 34,5 meter?
Du, jag känner jättemånga logistikforskare.
In i centrum där när man sitter och fikar. Ja,
citylogistiken blir ju något.
Ja, nu kommer vi inte att tillåta 34,5 meter in i centrum, det har vi redan konstaterat. Mm. Men saken i sig liksom är, hur ska man jobba med trivsamma transporter som inte stör, som inte låter, men som ändå logistiken i centrum kan fungera. Och det här med sophantering, hushållsnära insamling, det är en jätteutmaning också. För att det kommer bli så hemskt många olika kärl som fastighetsägarna måste ha. Och så ska alla de rullas ut genom portarna och ställas upp ute på gågatorna kvällen innan. Så går man på restaurang om det är sophämtning på en fredag. Och du går ut en torsdag, så får du liksom gå igenom ett berg av soptunnor om man inte hanterar detta på ett bra sätt. Mm. Så här har vi också utmaningar, men vi har skapat en referensgrupp i Vänersborg för detta, så vi ska försöka undvika det här scenariot. Men det är sånt som hela tiden står på tå och tar emot och säger, jaha, kom det en ny lag om det nu? Ja, då måste vi kanske titta på det. Och det är samma med brottsförebyggande arbetet, det är också jätteviktigt, det kommer en ny lag om det också. Ja, hur jobbar vi med näringslivet då i de frågorna? Ja, så att det var en lång lista.
Mycket
som en forskare hade kunnat hjälpa oss med, tror jag.
Du har ett litet tips.
Ja.
Det finns ett Malmöbaserat företag, ett citylogistikföretag som heter Move by Bike. Alla deras leveranser är via elcykel.
Ja.
Och de kan ta väldigt stora föremål. Mm. Upp, en säng levererar de.
Jösses.
Och de här har etablerat sig i Stockholm, sist jag pratade med dem. Alltså det där är en intressant aktör.
Mm.
För man måste kunna lösa citylogistiken i framtiden.
Ja, ja.
Helt klart.
Och jag tror det är inte bara Vänersborg, utan det är alla stadskärnor som har den här utmaningen. Mm. Jättebra tips, verkligen. Mm. Ja.
Nu börjar vi närma oss slutet på det här fascinerande samtalet, tycker jag. Tack Gun-Britt för att du ville komma hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
I den här podden så bjuder vi in spännande personer från näringslivet för att prata utmaningar, förändring och framtid. Är du en entreprenör eller företagare med närhet till Högskolan Väst och har lust att delta i den här samtalsformen, kontakta gärna oss.